Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Tips och saker att tänka på vid köp av bostadsrätt.
Ja, men vi tittar på vad ska man prata om, till exempel en årsredovisning för en bostadsrättsförening, vilka nyckeltal är rimliga att räkna fram eller jämföra. Vi tittar på exempel när det har gått fel och liksom generella tips från då Mikael Goldstein som har skrivit 2 böcker på ämnet.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 313 i ordningen, som är sånt här avsnitt som jag tänker så här, gud, varför har vi inte gjort detta tidigare? Och det är roligt för att det handlar om så här, hur ska man köpa en bostadsrätt eller saker och tänka på. Att vi hade ju ett samarbete för med där vi tittade så, vad ska man tänka på när man säljer en lägenhet eller en villa, och nu tittar vi från andra hållet. Och vi gör detta tillsammans med en författare som heter Mikael Goldstein, som då för 10 år sedan skulle köpa en bostadsrätt till sin son, eller tillsammans med sin son, och blev frustrerad över att det skulle vara så himla svårt.
Ja.
Så att då gjorde han det som alla gör i en sån situation, att man skriver 2 böcker på 600 sidor.
Precis, man nördar ner sig och delar med sig av sin kunskap. Ja. Nej, det är inte alla som gör det.
Ja. Ja, men jag tycker det är roligt för att han är ju inte alls i branschen, utan att han är så här, jag tror var lektor eller jobbade på universitetet.
Ja.
Så detta var ju liksom lite så här frustration och liksom lite så här projekt när man går till pension.
Men det är kanske en fördel också att komma utifrån och säga så det här och det här och det här är obegripligt. Varför är det det liksom?
Ja, och hur ska man tänka? Nej, men och jag gillade, för det blev många liksom så här konkreta tips, upplever så här nyckeltal, att kassan ska vara i relation till omsättningen i föreningen, och hur ska man liksom tänka kring så här gömda fallgropar, vad kan det finnas för dolda värden i föreningen, vad kan man göra. Så att jag tror att detta är bra både för den som ska sälja, men jag tror också att detta kan vara bra för den som bor i en bostadsrättsförening. Och det var definitivt bra för mig som har varit lite så här, jag fattar inte riktigt bostadsrättsgrejen, att jag har varit lite rädd för det. Och nu känner jag ändå så här, men nu kan man närma sig det problemet på ett helt annat sätt. Så att, ja men, var det något annat du tänker?
Nej, jag tänker mer som att det är bra timing, eller jag vet inte om det är bra timing att detta kommer nu, men nu är det ju liksom mycket prat om att räntor går upp och så för bostadsrättsföreningar, att det är, ja, att folk är lite oroliga kanske, ja, tänker jag.
Ja, men precis, och då kan det ju verkligen vara också så här saker man kan ta upp eller titta på i sin styr, för en förståelse för hur ligger det till. Så att Mikael skrivit de här två böckerna, Köp rätt bostadsrätt och Köpa osett. Och detta är inget sponsrat, vi har inte fått någon ersättning, Mikael har inte fått någon ersättning, utan detta var så här, ja men jag tror att, och jag hoppas att du som lyssnar eller tittar på detta får värde av det. Så att jag tänker så här, vi gör det inte svårare än så här, utan vi släpper på Mikael och så ses vi nästa vecka. Varmt välkommen Mikael Goldstein. Du är ju docent, du har en bakgrund inom psykologi, jobbat på Ericsson i många år, men framförallt du har skrivit två stycken böcker. En som heter så här, Köp rätt bostadsrätt, som du skrev tror jag 2016. Och sen har du nyligen 2021 skrivit en bok som heter här Köpa osett, bostadsrättsköp i planerad nyproduktion, en handbok för den försiktige. Så varmt välkommen till oss.
Tack så mycket, tack.
Är det något du vill lägga till i presentationen?
Nej, det är utmärkt presentation, tack.
Men för om vi börjar där, hur kommer det sig? För att om jag förstår rätt så började du liksom på den här boken Köp rätt bostadsrätt redan typ 2012. Kan du inte berätta om bakgrunden? Hur kommer det sig? För det är två ganska ordentliga böcker för den som lyssnar.
Ja, det började med att vi skulle hitta lägenhet i Solna för vår son. Och på den tiden så var det hetsig budgivning och man hade några dagar på sig att bestämma sig, gå på visningar, och så började budgivningen. Och det var enormt stressigt och då skulle man läsa årsredovisningen också för varje förening. Och då tänkte jag så här, jag är docent, jag har förmodligen alla koppar i skåpet, jag har skrivit ett 50-tal rapporter, vetenskapliga. Jag förstod ingenting. Och då tänkte jag så här, om jag inte förstår någonting, kan det vara så att det finns fler där ute i etern som inte heller förstår någonting? Och då satte jag mig ner och försökte fundera, hur skulle man kunna köpa en lägenhet åt sonen som hade vettig ekonomi? Och det var på det sättet det började, för jag förstod inte årsredovisningen, jag förstod inte mycket överhuvudtaget, eftersom jag var lekman. Jag kunde ju inte det här området för 10 år sedan.
För det där är också någonting som jag tror att du skriver om mycket i början av boken, att du skriver så här, men som konsument så är man lekman och man har ganska mycket rättigheter, så man har så här reklamationsrätt och man kan ångra sig, man kan skicka tillbaka en vara, men när det gäller köp av bostad så är det tydligen liksom precis tvärtom. Då har du liksom, efter köpet har du ingen ångerrätt, du ska vara expert, liksom ansvaret ligger på dig. Vill du säga någonting mer om det?
Ja, jag tycker bara det är lite paradoxalt, därför att bostadsrätt är lös egendom, och då tycker man kanske att man skulle kunna få lämna tillbaks om det var någonting som inte var som det skulle. Men det gäller tydligen inte den här typen av objekt.
Mm. Men ska vi bara förtydliga varför man behöver läsa årsredovisningen för bostadsrättsföreningen?
Hur menar
Vissa
du då?
Vissa vet inte ens vad det är för någonting, en årsredovisning.
Vem vet inte? vet
Nej,
inte.
Men jag tänker att det är många som letar efter bostad och vissa vill ju hyra bara. Men vissa vill ju faktiskt äga en bostadsrätt. Och jag tänker att en del kanske inte ens har koll på att man kan läsa årsredovisningen och vad det är för någonting. Varför ska man göra det liksom?
Vad är riskerna om man inte gör det?
Mm.
Ja, problemet är ju det att du köper alltså rätten till att bo i bostaden. Men till bostaden så hör föreningens ekonomi. Så du tar samtidigt ett delansvar i föreningens ekonomi. Och i föreningen så finns det både tillgångar, skulder och kanske villkor. Och de här villkoren är olika. Alla föreningar har inte lika god ekonomi, precis som alla människor inte har lika god ekonomi. Det finns en enorm variation i olika föreningar. Och ofta så bryr man sig inte om att titta i årsredovisningen, därför man tänker så här, ja, i Solna så är kvadratmeterpriset mellan 50 000 och 60 000 kronor oavsett vilket objekt det är frågan om. Därför det ligger liksom skiktat. I Sundbyberg kostar ett annat pris, på Östermalm i innerstan i Stockholm en tredje kvadratmeterpris, och sen så bryr man sig inte så mycket om det, utan så länge priset för lägenheten är ungefär det som ska vara i området, då tänker man, ja, men det är ungefär samma sak. Får jag den för 55 000 per kvadrat, då är allting okej. Men man vet liksom inte vad som döljer sig, vad man får med i lasten, och det är ibland inte så angenämt.
Mm. Kan du ge några liksom, för jag tror också att detta är så här, varför är det här viktigt? Vad är det som kan hända? Vad kan man få med i den där lasten som kanske inte är så fräscht? Liksom, man tycker man köper den här fruktlådan, men så var det några ruttna äpplen längst ner.
Ja, det kanske värsta som kan hända, det är väl om det visar sig att man inte brydde sig om fastigheten var en tomträtt, till exempel. Alltså att man köper huset eller fastigheten, äger inte tomten, utan fastigheten eller bostadsrättsföreningen hyr tomten. Och då kan avgiften tyckas ganska dräglig, men sen plötsligt 10 eller 20 år senare så omförhandlas tomträttsavgälden, och då kan avgiften stiga betänkligt. Och det var man kanske inte medveten om när man köpte, för att man tyckte att den här bostadsrättsföreningen, den är ju rena drömköpet, för den kostar 8 000 kronor mindre per kvadratmeter än föreningen bredvid, så jag har gjort ett kap. Men sen 5 år eller 10 år senare så kan det visa sig att det stämde inte.
Mm. Precis, och det där är också intressant. Jag tänker att vi ska komma in på det där, för att ökar då den här liksom månadsavgiften, för plötsligt så är det ju så att föreningen äger inte tomten, utan man hyr tomten av kommunen, och sen höjer kommunen priset.
Ja.
Och jag vet inte hur det är i Stockholm, men jag vet att i Malmö har det ju varit mycket diskussion att det har varit ganska drastiska höjningar, att det har kunnat gå från så här 20 000 om året till liksom 80 000 om året. Alltså att det har blivit så här fyra gånger dyrare. Mm. Mm. Men vad man inte tänker på då, det är ju att då påverkar ju det där även priset på lägenheten.
Exakt. Mm. Det påverkar. Det finns ett samband mellan lägenhetspris och avgift till föreningen. Och de flesta är villiga att betala lite mer för lägenheten om avgiften är låg, och lite mindre om avgiften är hög.
Mm.
Men här kan det alltså, om man inte vet effekten av tomträttsavgäld på lång sikt. Det här är alltså någonting som kan inträffa 10 eller 20 år senare. Vissa föreningar har haft ett avtal som löpte 60 år. Och då upptäcker man liksom inte det här för en tredje generationen eller fjärde generationen köpare köper lägenheten. Och plötsligt så inser man att nu ska man omförhandla tomträttsavgälden. Och det finns exempel i Stockholm, en förening i Solna, där föreningen hade möjlighet att köpa tomten för ungefär 25-30 miljoner, men inte gjorde det. Och sen blev den omtaxerad till 130 miljoner, och då köpte de den istället för 130 miljoner. Så att det är ganska stora belopp det kan vara frågan om.
Mm. Precis. Men jag tänker så här att innan vi ska prata om så här begrepp som påverkar pris och faktorer som påverkar pris, alltså allt det som du skriver om i din bok, så är det ju så att jag har ju, och jag vet inte om detta är rationellt, men jag har ju varit lite rädd för bostadsrätt. Alltså vi gick ju från hyresrätt till villa. Och någonting som jag liksom upptäckte var ju att många pratar ju om det som att man jämför så här, men jag betalar ju lite hyra till banken istället för att betala hyra till en hyresvärd. Och så tänkte jag så här, man pratar ju nästan aldrig om den ekonomiska risken. Alltså att det är ju väsensskillnad.
Med bostadsrätt tänker
jag. Ja, med en bostadsrätt, precis. Att man tar, med ett eget boende så tar man ett ansvar för fastighetens skick. Man tar en ganska stor ekonomisk risk. Hur tänker, och detta också med ett bostadsrätt, många tror att man äger sin lägenhet. Nej, det gör du inte det heller, utan du äger ju bara rätten att bo där. Vad är din liksom så här reflektion eller din tanke kring det?
Ja, all form av investering är ett risktagande, men på något vis så är ju den här bostaden, den är ju, man kan ha nytta av den medan man bor i den. Alltså vi måste ju ha någonstans att bo. Och en bostadsrätt har man ju ändå ganska bra kontroll över vad som händer. Man bor ju i lägenheten. Det finns ju andra former av risker. Man kan köpa aktier. Men det är inte säkert att man har lika bra kontroll över det hela. Och om aktierna skulle, så att säga, gå fel, då har man kanske, ja, här har man i alla fall någonstans att bo.
Mm.
Men det blir liksom som att varje gång jag hör det här om bostadsrätt och vad som kommer med i det här paketet, jag brukar inte gå och tänka på det till vardags, men varje gång jag hör det så blir jag helt avtänd på bostadsrätt. Det är liksom som att man tänker inte på att det är en investering och att man har inte kontroll över vissa parametrar som man tror kanske att man har kontroll på. Så tänker jag när du pratar om att det är en investering.
Ja, men om man bor i en hyreslägenhet så kanske man inte har upptäckt nu på senare tid att man heller inte har perfekt kontroll över avgiften, eftersom den följer inflationen och kan tydligen stiga mycket mer än förväntade 2% som den ska göra årligen. Så att det är en risk att bo i en hyreslägenhet också, att man kan få kraftigt förhöjd avgift.
Ja. Men det jag tänker så här, i början av boken så skriver du om så här begrepp som påverkar priset, och då pratar du om så här marginalnytta, bruksvärdeshyra och asymmetrisk information. Kan du inte beskriva lite vad du tänker med att, och hur det påverkar priset på en bostadsrätt?
Om vi tänker på asymmetrisk information, då är det väl det att man har lite svårt att tolka allt föreningens ekonomi. Det är alltså, det var i alla fall då problematiskt. Sen har det ju kommit till exempel alla brf.se som har en femgradig kvalitetsskala på föreningens ekonomi, så man kan mycket snabbt få en ungefärlig bild av föreningens ekonomi. Och det kan ju vara tryggt för en person. Och sen är frågan om man vill utnyttja den eller inte.
Mm. Men för att det där pratar, jag tror att du skriver det också, till exempel så här att mäklaren vet mycket mer, har ju mycket, mycket mer information, och liksom säljaren har ju mycket mer information, att man är liksom som köpare så är man lite i underläge, alltså ett informationsunderläge, och att man har den här liksom undersökningsplikten, alltså att ansvaret att undersöka liksom föreningens ekonomi, bostadens skick, alltså allt det där ligger ju på mig.
Mm. Ja, det stämmer, och det är ännu värre i den andra boken när man ska köpa någonting som inte finns. För där så att säga har man undersökningsplikt, men det finns ingenting att undersöka.
Ja. Och vi kanske inte, vi kanske tar det vid ett senare tillfälle, men om du skulle ge liksom highlights, alltså för att nyproduktion känns ju för mig helt galet att köpa nu 2023 när vi spelar in detta, så är det ju liksom också sådana här alltså rättstvister kring det där folk försöker komma ut ur köpet och sen liksom bostadsbolagen är inte så sugna och folk kommer inte ur affären och så blev det dyrare och nu gick räntorna upp och vissa har ju till och med inte ens fått lån för det där de skulle köpa för att läget har förändrats. Vad tänker du kring det?
Ja, att konsumentskyddet inte är så lyckat, eftersom det här är ju livets största affär. Det kan ju vara fråga om både 5 och 10 och 15 miljoner ibland. Så att det antagligen måste väl lagstiftningen ändras så småningom, för jag misstänker att det kommer att vara tusentals människor som tecknade förhandsavtal för 2-3 år sedan som nu upptäcker att de kommer inte klara att flytta in i sina nybyggda lägenheter 2023 och 2024. De är samtidigt bundna av ett förhandsavtal som är värre än en option eller termin.
Mm. Men så här, om man skulle säga generellt, för jag skulle nästan våga gå så långt och säga så att jag skulle avråda folk från att teckna alltså nyproduktion. Vad tänker du?
Ja, det är ett av råden att man inte ska göra det, men det är hemskt lockande att flytta in i ett nybygge och det sätter fart på drömmar och lycklig framtid och så. Så det tillfredsställer ett behov hos många. Men problemet är att man inte riktigt vet vad som händer. Så man tar egentligen en ännu större risk när man köper på begagnat marknaden. Eftersom man är helt låst ibland 3 år fram i tiden. Och det är en ganska lång tid.
Ja, och om vi ska hoppa tillbaka där till de här begreppen med till exempel bruksvärdeshyra, hur påverkar, liksom, vad är det för något och hur påverkar det liksom priset på en bostadsrätt?
Ja, alltså det är ju ofta så att avgiften i föreningen, i en bostadsrättsförening, bör vara lägre än bruksvärdeshyran i området. Och annars finns det liksom ingen mening med att köpa en bostadsrätt. Om det var samma avgift i föreningen som bruksvärdeshyran, då är det väl bäst att köpa en hyresrätt, för då slipper man kontantinsats och allting. Men det finns ju alltså ofta ett gap som kan vara ganska stort. Och då gäller det för föreningen att se till så att avgiften aldrig är högre än bruksvärdeshyran, den genomsnittliga bruksvärdeshyran i området, som i alla fall när jag skrev boken var ungefär 1100 kronor per kvadratmeter boyta.
Och år,
tack.
Ja. Precis. Och hur kan man få reda på den här bruksvärdeshyran?
Ja, det brukar stå. Och bruksvärdeshyran är någonting som ökar för varje år. För varje gång man bygger ett nytt hus så får det en ny bruksvärdeshyra. Så att jag pratar om genomsnittlig bruksvärdeshyra för hyresbeståndet. Så att ett nybygge idag har kanske en bruksvärdeshyra på 2400 kronor per kvadratmeter och inte 1100 kronor. Så det är dyrare att flytta in i nyproduktion.
Mm. Men för jag tänker för resonemanget, om jag tolkar det rätt, är ju så här, varför ska jag ta en ekonomisk risk och ta stora lån och liksom ta ansvar för en fastighet och vara påverkad av grannarnas ekonomi när jag kan liksom för marginellt dyrare eller samma peng bo i en hyresrätt där jag slipper alla de riskerna. Så en bostadsrätt ska ju de facto vara billigare än en hyresrätt eftersom vi tar bort en väldigt mycket risker. Kan man resonera så?
Ja, det kan man väl. Ja.
Du ser skeptisk ut, eller?
Ja, alltså, det är ändå, det är en svår fråga här. Det är inte bara att säga hur saker och ting är, men hade det varit så att det hade funnits vettiga hyror i Sverige så tror jag inte bostadsrätterna hade varit så populära.
Mm. Nej, men exakt, för det blir ju ett problem, för många har ju inte alternativet att flytta till en hyresrätt för att där finns inte hyresrätt helt enkelt. Absolut, det var ju, jag tror vi hade en så här före detta mäklarchef i något avsnitt och han sa ju så att i Sverige så är hyresrätten på sätt och vis ett underskattat lyxboende på många sätt.
I och med att det är dyrt, tänker du? Eller?
Nej, precis tvärtom. Att i många sätt om man kan få tag på en hyresrätt så kan de ibland vara liksom felprissatt med hyresregleringar och den typen, så att en lägenhet i ett attraktivt område kunde vara billigare än en ny lägenhet i ett oattraktivt område.
Mm. Ja, men det är bra att du friskar upp mitt minne, för jag minns det som att vi pratade också om rätt dyra hyreslägenheter.
Eller dyra och dyra, alltså hyreslägenheter, så det är ju det att, vill du säga någonting, du kan nog detta bättre än mig, men alltså så att hyresmarknaden eller fastighetsmarknaden i Sverige är ju ganska dysfunktionell.
Ja, jag håller med er. Det är ju problem där med, det finns ju någonting som heter marknadshyra.
Mm.
Och marknadshyra får man inte ta ut. Utan det går på bruksvärdesprincipen och hyrorna är reglerade. Så att det skulle ju vara lättare om marknadshyror infördes, men det skulle ju medföra att massor med människor skulle bli tvungna att flytta. Så det är ingenting man kan bara besluta från den ena dagen till den andra. Och då har man det här bruksvärdesystemet istället.
Ja, och vet du så här var det kommer ifrån eller vad det är?
Nej, men det vet jag inte. Jag vet bara att det finns.
Men och sen så det sista du sa också så här, som begreppet som påverkade priset var så här marginalnytta. Så hade du så här illustration med päron, tror jag, eller vad det var.
Ja, så det där. Ja, det är det där att marginalnyttan, det är ju det där att om du har någonting, om du har ett äpple så tycker du att det är du villig att betala ganska mycket för att få just ett äpple om du inte har något äpple. Men har du tre äpplen, då är du inte så mycket intresserad av att betala ytterligare för att få de här äpplena, och har du fem äpplen kanske man får ont i magen när man
precis,
har ätit upp dem.
Det tionde inte äpplet som jag ska äta, då är jag till och med villig att betala någon för att jag slipper äta det. Någon annan kan få äta det åt mig.
Ja, och tydligen så styrs priset av marginalnyttan i vissa fall när det gäller lägenheter, att en etta kostar ofta betydligt mer per kvadratmeter än en femma, därför att den etta är 20 kvadratmeter och då, bara för att ha en bostad är man villig att betala hemskt mycket för att bara komma åt den. Men sen om en lägenhet är 100 eller 110 kvadratmeter stor, då är man inte så mycket, då är man inte intresserad att betala så mycket extra för de där 5 eller 10 kvadratmeterna extra, eftersom man redan har så mycket. Och då påverkar det priset, så att stora lägenheter blir ofta billigare. Men sen finns ett omvänt fenomen som heter statusvärde. Och där är en annan prissättning. Och det brukar ofta uppstå i storstäder med paradgator och lite sånt där. Och där är plötsligt stora paradvåningar. Det har ett statusvärde och där är en annan köpkategori som har gott om pengar. Och då har det ingen betydelse, så då blir det så att en lägenhet på 200 kvadratmeter, den är mycket, mycket dyrare än en etta, därför att det finns så få. Mm. Så att lägenheter prissätts, jag vill bara visa att lägenheter kan prissättas olika och alla går inte in i den här marginalnyttoprincipen.
Mm, precis. Och sen tänker jag att du pratar också om här liksom andra faktorer som påverkar priset, att till exempel så här, men det vanligaste som man alltid brukar prata om, det är så här location, 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 alltså så här geografiskt läge, bostadsyta, månadsavgift och inre skick, att det är de fyra viktigaste faktorerna. Vill du säga någonting om dem, liksom dess inbördes påverkan eller inbördes ordning?
Ja, men just läget är ju, verkar ju vara det som styr mest. I ett visst område så kostar lägenheter ett visst pris, och det hjälper inte hur mycket man lyxar till lägenheten inuti och sätter dit guldkranar och grejer om den ligger så att säga i fel område. Den får ändå inte det där extra priset. Mm. Medan så att ja, det jag skulle vilja, ja, en slags differentiering som är svår att komma undan.
Ja. Jag brukar skoja också så här, svårt att göra något åt läget. Också inre skick och sånt kan man ju renovera, men jag tror också att när du skrev boken, jag vet inte om detta är aktuellt längre, men då skrev du så här att det var ett samband ungefär så här med att en kronas ändring av månadsavgiften kunde påverka lägenhetspriset med uppemot 200 kronor. Skulle du säga att det fortfarande liksom gäller, och att det liksom, hur kom du fram liksom till tumregeln?
Ja, alltså det var det på den marknaden som var när jag skrev boken. Och det är mycket möjligt att det har förändrats idag. Mm. Men problemet är att när man tittar på data, så fort man publicerar någonting så blir det dagen efter så blir
inaktuellt.
Det inaktuellt. Ja, därför att det bygger på tidigare historia, och man kan inte så att säga tala om framtiden, för då blir det profetier och tror. Det här är liksom byggt på den marknaden som var precis då. Mm. Då såg det ut på det här viset.
Men jag tänker att det är ändå liksom ett bra sätt att sätta, liksom att sätta, där är ju ett samband mellan månadsavgift och priset på lägenhet, det som vi pratade om innan, att om plötsligt föreningen behöver ta upp högre lån och räntan ökar, ja, men då kommer ju månadsavgiften öka, och ökar månadsavgiften så kommer priset på lägenheten, att allt annat lika, att sjunka. Liksom. Så att, och det ska vi också prata, för där finns lite olika, liksom, olika sätt. Och sen pratar du ju någonting i boken, så pratar du också om det här med att det finns dolda skulder och dolda tillgångar. Där liksom den dolda skulden är liksom så här, tomträttsavgäld, radon och enstegstätning. Vill du säga någonting mer om det?
Ja, det är just det där att när man köper en bostadsrätt så blir man delaktig i föreningens ekonomi. Och är det en tomträtt så är det så att man måste räkna in det när man ska titta på totalekonomin, om man avser att bo i föreningen en längre tid. Ska man bara bo i föreningen ett eller två år kanske inte har någon betydelse, därför de här avtalen förnyas var tionde eller var tjugonde år. Men de flesta människor bor ju lite längre, och då kan det påverka ekonomin ordentligt, en sån här sak som tomträttsavgälden. För att mark är en evig resurs och den förslits inte, medan byggnader som inte är eviga resurser, de förslits alltid. Och det är så i en årsredovisning att man redovisar bara förslitning på byggnaden, för marken är evig. Så den har liksom ett mycket större värde än vad man tror. Ibland är marken betydligt mycket mer värd än huset som den står på. Och sen var det där med radon. Det är liksom ett stort problem, eftersom man byggde fram till början på 1980 eller 1990-talet, så använde man byggmaterial som innehöll radon. Och radon finns både i byggmaterial, kan finnas, och i marken. Och i marken finns det alltid radon. Men den är lätt att åtgärda, för den kan man ventilera bort. Däremot om radonet finns i byggnadsmaterialet, då är det svårare. Och de har ju visat på att det finns ordentliga samband mellan till exempel rökning och radon. så att det ger upphov till cancer. Så att det är verkligen inte att rekommendera om man är till exempel rökare och flyttar in i ett radonhus.
Mm.
Så att det är en radonsanering kan vara mycket dyrbar.
Och... Jag tror att du hade något exempel i din bok också, att det var i någon kommun, så var det var ingen bostadsrättsförening, utan det var någon kommun som ägde hyreshus när man upptäckte det här radonet, och då rev man fastigheterna och byggde nya för att det var billigare än att försöka sanera dem, för att man var liksom så här, det kommer kosta x antal pengar att sanera och vi vet inte ens om det kommer ge resultatet, så att då var det lika bra att liksom riva det och bygga nytt.
Ja, det var ju Upplands Bro. Min fru och jag, vi var ute där och fotograferade och det var varningstexter och allting. Och det var hus som var ungefär 40 år gamla som de skulle riva. Och då tänkte man så här, tänk om det här hade varit en bostadsrättsförening. Då vet jag inte vad som hade hänt.
Mm.
Därför då skulle människor inte haft någonstans att bo. Så att, och hade det dessutom varit tomträtt, då hade det varit ännu
värre. Ja, då äger man ju inte ens marken. Men kan man säga kring tomträtt att det nästan alltid är bättre att köpa ut den? Eller det är kanske till och med så att man inte får. Alltså, för jag vet, villaägare så har det väl varit regler att har du en villa på en tomträtt så har du rätt att köpa marken från kommunen. Men jag vet inte om det är samma regler för bostadsrätt.
Jag tror att det är samma sak, men det viktiga är ju det där att i början så var tomträtt jättebra, därför att det möjliggjorde för många människor att komma in och få en bostad till vettigt pris, eftersom man inte behövde betala för själva tomtmarken, utan man betalade bara ett arrende, och så länge fastighetspriserna var låga och så var det här jättebra. Nu har det visat sig att tomträtt har blivit en black om foten. Så att i början var det ju jättebra, för det möjliggjorde för fler att skaffa bostad till ett rimligt pris.
Mm. Jag tänker det här sista då här med enstegstätning. Det pratade om också i boken.
Ja, det är det att de sista åren har man byggt med någonting som kallas för enstegstätad putsad fasad. Och det är alltså, problemet är att en fasad ska hålla ungefär 40 år. Avskrivningstiden för en fasad är cirka 40 år. Och då har man upptäckt att i den här putsen så bildas mikroskopiska sprickor. Och sen så när det regnar så tränger fukt in, och via kapillärkrafter så kommer fukt in bakom putsen, och då om det finns organiskt material i de här väggarna, då uppstår mögel. Så det kan så att säga resultera i att man plötsligt inser att man är agronom och odlar mögel på vertikalt, eftersom man vet inte om att man har en mögelodling i huset. Och det är extra känsligt om folk är allergiska.
Mm.
Och att sanera en fasad, det är jättedyrt, och problemet är då att de här skadorna, om de upptäcks, så upptäcks de vanligtvis efter garantitiden. Därför det är ingenting som man kan se direkt, utan man måste borra i fasaden och fuktmäta och hålla på. Så att har det gått en 10-12 år och man upptäcker det där, då finns det inga garantier som kan åtgärda den, utan då får föreningen sanera fasaden, och då finns det, och det kostar mycket pengar.
Mm.
Men är det så att man bygger med den här typen av tätning numera? Har inte det blivit väldigt stora rubriker kring detta?
Nej, det var det för massa år sedan.
Det stämmer. Det stämmer. Jag tror inte man använder metoden idag, men för 10 år sedan så byggdes det hus, och även för 20 år sedan. Så det finns ett bestånd där många är tvungna att fasadrenovera. Antingen så är det utvecklaren eller byggföretaget som gör saneringen. Men problemet är, om de gör saneringen, då då återställer de fasaden till en enstegstätad fasad. Man har fortfarande kvar problemet. Vill man ha en tvåstegstätad med ventilation, då får ofta föreningen själv stå för merkostnaden. Så det är inte, det blir alltså en extra stor tidig utgift när man normalt sett kanske hade tänkt sig att den skulle, fasadrenoveringen skulle komma om 20-30 år senare.
Ja. Men jag tänkte också, är det inte så att, att det finns information om det någonstans i alla de här papperna som handlar om huset? Så att man kan säga så, okej, den är enstegstätad. För du säger att man vet inte det annars, eller?
Ja, alltså...
Så här, det ligger ju inte, det ligger inte i säljarens intresse att berätta detta.
Nej, men någonstans måste informationen finnas ju.
Ja, alltså det beror på om du talar om nybygge eller en lite äldre förening. Alltså problemet är att i nybyggnation, där är det ofta mycket kryptiskt skrivet. Det står kortfattad byggnadsbeskrivning och då står det fasad med utfackningsvägg. Och man har ingen aning om vad den här fasaden innehåller eller på något sätt. Så det är inte specificerat, men det är inte ens säkert att folk i föreningen vet vad det är för typ av fasad. För det har man inte tänkt på. Så det är alltså en risk. Och eftersom man har undersökningsplikt så ska man undersöka om fasaden är enstegstätad. Och även om man har tagit prover. Men det är kanske inte alla som är intresserade eller bryr sig.
Men till exempel en grej som jag har funderat på där. Så om jag ställer denna frågan till mäklaren eller till någon på visningen och så säger de så här, nej, det är inte enstegstätad fasad. Har jag uppfyllt min undersökning? Alltså det, vill säga, det behöver inte vara att de jävlas, utan det kan vara så här, de vet inte. Eller de själva tror, alltså det var så här, någon som flyttade in för 3 år sedan, de tror att det inte är en enstegstätad fasad. Och så säger de så här, nej, det är det inte.
Och då har du undersökt ju.
Ja, alltså så här, räcker det? Eller, alltså så här, vad händer i en sådan situation? Eller måste jag liksom ta dit en expert som tar prover på den där fasaden? Alltså, förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår. Alltså, så vitt jag förstår så är det så att mäklaren har inte undersökningsplikt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Medan köparen har undersökningsplikt. Och mäklaren får sin information från säljaren och antar då att den information som han eller hon får är så att säga okej. Han har inte, eller hon har inte anledning att betvivla den informationen som de får. Och så att de är bara någon slags mellanhand. Så att jag tror att det är svårt att... Så att
jag kan inte liksom säga så här, ah, men de sa att det inte var det och sen går jag på det och sen upptäcker vi att det är så blir man ju förbannad. Men då är det ändå så att det är kört. För det var ändå ditt ansvar. Du kan liksom inte skylla på mäklaren eller på säljaren.
Nej, för att om säljaren har sagt, om mäklaren går tillbaka till säljaren och frågar, är det en stegstäta fasad? Och säljaren säger, jag tror inte det. Då förmedlar väl mäklaren, nej, det verkar inte vara det. Och mäklaren har ingen undersökning.
Nej, och jag menar att detta är ju så här sjuk fall. För jag hade ju i normala fall bara varit så här, nej, men jag har checkat av, jag har ställt en fråga.
Ja, jag tror inte, du hade sagt att det är någon expert, John.
Vad sa du?
Du ja, hade ju sagt, nu, och sen efter. Hade du dessutom kollat med försäkringsbolaget. Kan jag försäkra mig mot detta
ifall det är så? Nej, men det, det går ju inte. Men det
nej, jag vet inte, man kan, det är säkert inte, men...
Liksom. Ja. Så att det där är ju liksom någonting alltså, så här,
så detta är något man kan bli förbannad över.
Ja, men det är också en annan aspekt. Det är ju det där att du kanske är en ordentlig köpare och begagnar dig av din undersökningsplikt och så ringer du styrelsen och säger, hur är det med fasaden? Är det några problem med den? Nej, säger styrelsen. För de är kanske i en sån situation att de vet att de vill inte ha några bekymmer. Deras investeringar går ner eller deras värde på huset skulle gå ner. Och de skulle säga att det här är en förskräcklig fasad, vi har jättemycket bekymmer. Så det är liksom någon slags jävsförfarande där så att man kan aldrig vara riktigt, riktigt säker.
Ja. Detta ska jag, men detta måste vi ställa en fråga. Så här. Hur många har undersökt det där när de har köpt en BRF? Mm. Jag tror att det är nog inte många. Så.
Nej, det tror inte jag heller.
Ja, men bra. Men som tumregel så kan man säga att detta var ett problem mellan typ 95 och 2015 i byggnad. Alltså,
att det var då man byggde,
det var då man byggde på det sättet, eller 90 och 2010. Det var väl?
Ja, just det. Och är så att säga bostadsrätten eller bostadsrättsföreningen byggd då? Ja. Då bör man kanske titta på det här extra noga eftersom det alltid finns risk att det kan finnas fuktskador som kan kosta föreningen extra pengar.
En sak som jag tänker på också, det kostar pengar naturligtvis. Men det är ju också en hälsorisk. Alltså det är ju jättedåligt för hälsan att ha mögel omkring sig.
Absolut.
Fruktansvärt. Alltså jag vet inte hur, på vilket vis man kan bli sjuk, men förmodligen är det inte så nice.
Nej.
Så vi bara tar med det också. att det kostar alltså, på hälsan.
Ja, är man allergisk så tror jag en allergiker kanske är extra försiktig och frågar efter sådana saker. För att jag misstänker om man köper en fastighet, typ en villa eller sånt, så om man har en källarvåning, då är ju mögel någonting som kan uppstå alltså, och där är man kanske mycket mer medveten om det än om man bor fyra trappor upp i en bostadsrättsförening.
Ja, men exakt. Mm. Ja, men bra. Är det några fler dolda skulder än där med radon, tomträttsavgäld eller enstegstätning? Som, jag tror det är de tre du tar upp i boken. Men...
Ja, men sen på senare tid så har det tillkommit någonting som heter latent skatteskuld. Och det är alltså i nybyggnation där man säljer marken, fastigheten paketerad som ett bolag till bostadsrättsföreningen. Och då det är förmånligt skattemässigt för så att säga, utvecklaren. Och då finns den så kallad ofta en latent skatteskuld som man får med sig i föreningen i nybyggnation, men den faller bara ut om fastigheten i sin tur överlåts ytterligare. Och det var aldrig tanken med bostadsrättsföreningen att den skulle säljas vidare. Så därför värderar man den till 0 kronor. Mm. Men det kan vara fråga om tiotals miljoner som ligger i latent skatt.
Och när skulle de kunna aktiveras?
Ja, alltså teoretiskt sett så är det antingen så säljs bostadsrättsföreningen eller fastigheten vidare, då utlöses skatteskulden, eller som kan vara ibland att bostadsrättsföreningen har till exempel mark och så upptäcker man då att den här parkeringen här utanför, den skulle vi kunna stycka av och här skulle vi kunna bygga ett nytt hus och då kan vi sälja marken, och om man då gör en avstyckning av fastigheten då utlöses den här skatteskulden också. Ja.
Är det någonting, jag tänker vi ska gå vidare på så här dolda tillgångar och sånt, men med tanke på det här med din senare bok här med nyproduktion, är det någonting som man ska tänka då på kring de här dolda skulderna eller liknande? Alltså så här risker som kan explodera?
Ja, alltså talar du om nyproduktion eller gammal produktion?
Nej, men som nyproduktion. Alltså för att jag har ju mest fokuserat just nu i detta avsnittet på det gamla, alltså på befintliga föreningar och befintliga. Ja. Men jag tänker utifrån det här, en dold skuld, eller egentligen att jag tänker, detta är ju som en mina. Man vet inte att den är där och sen plötsligt kan den explodera. Och jag tänker, är det liknande saker i en nyproduktion som kan liksom explodera?
Ja, det kan vara så. Det finns alltså en, när man så att säga tecknar förhandsavtalen 3-4 år innan man ska flytta in, då presenteras man med en kostnadskalkyl. Och i kostnadskalkyl står ingenting om fastighetsöverlåtelse, det vill säga överlåtelse av mark på föreningen. Den måste redovisas i ekonomisk plan som registreras i samband med att bostadsrätterna upplåts med bostadsrätt 2-3 år senare. Och om då den här fastigheten är paketerad i ett bolag, den överlåts som ett bolag, då är det på det viset att när du säljer ett bolag så kan du ställa villkor. Och därför brukar alltid en bolagsöverlåtelse granskas av jurister, och det finns en term som heter due diligence. Alltså man ska vara så att säga ifrågasätta vad man köper. Och problemet är att i vissa av de här fastighetsöverlåtelserna som är paketerade så kan det finnas villkor, till exempel att taket ingår inte i bostadsrättsföreningen utan taket är mitt, så att säga.
Var det inte något sånt här att de skulle kunna bygga någon, det var någon sån case i media för något år sedan, alltså i Stockholm, att det var så att man skulle bygga på taket?
Ja, det finns alltså en förening i norra Djurgårdsstaden där det var en paketerad fastighetsöverlåtelse och där taket inte ingick i själva bostadsrättsföreningen, och det kände alltså inte köparna till, så de upptäckte senare att det skulle bebyggas en ny bostadsrättsförening, och det där taket, det var värt ungefär 120-130 miljoner kronor, och det har lett till stora problem därför att man vill bygga där, det är ett byggbolag som vill bygga där, men för att bygga så måste man förstärka den underliggande byggnaden, och då kan det resultera i att många av de här bostadsrättsägarna, de får kanske en stor vägg i vardagsrummet mitt i, för att det måste förstärkas, för att av någon anledning är den här konstruktionen inte tillräckligt tålig för att tåla flera nya påbyggnationer. Och de håller väl på att tvista om det just nu, och jag vet inte utgången.
Men är det inte så också att de här ekonomiska planerna har varit så här, för det tycker jag man har läst också i media, att många av de här ekonomiska planerna har varit väldigt, hur ska man kalla det, optimistiska?
Ja, alltså jag kallar dem glädjekalkyler ibland, ungefär som man sätter glädjebetyg i skolan, att alla får högsta betyg. För det är alltså en litet problem därför att interimstyrelsen, den tillsätts utav utvecklaren, utav bostadsutvecklaren. Och det är ofta människor som är kanske anställda i utvecklarens företag som driver bostadsrättsföreningen under byggnation. Och de utser någonting som kallas för intygsgivare. Och intygsgivare intygar att ekonomin är hållbar. Och om intygsgivarna till exempel av någon anledning inte tycker den är det, då kan interimstyrelsen focka dem och tillsätta några andra som är mer, så att säga, välvilligt inställda till ekonomin.
Som går i led, liksom.
Ja, och då blir alla föreningar som dyker upp då, de har hållbar ekonomi. vilket är en paradox, eftersom i alla fall vad jag har kommit fram till, så bland de 19 som jag tittade på så var ungefär var tredje hade inte hållbar ekonomi. Och nu verkar det som om, ja, det ligger något i det.
Ja, ja, precis. Men jag tänker om vi tittar då på motsatsen, så kan det ju finnas dolda tillgångar. Att det inte är en begravd mina som exploderar, utan det är en begravd skatt istället. Och då tror jag att då var det så här, hyresrätter har du skrivit och belåningsmöjligheter. Och jag tror att du skrev till och med så att en hyreskrona kan balansera liksom flera lånekronor. Så vill du säga någonting mer om de här dolda tillgångarna?
Ja, alltså det är så att vissa föreningar under början på 2000-talet, det var ju många hyresfastigheter som ombildades till bostadsrätter. Och då var det ofta så att av någon anledning var alla inte, kunde alla inte vara med, och eller de ville inte vara med i bostadsrättsföreningen. Antingen utav ideologiska skäl eller utav ekonomiska skäl. De kanske inte kunde få ett lån på 2-3 miljoner för att gå in i föreningen. Och då fortsatte de att hyra enligt bruksvärdesprincipen. Men nu blev det alltså bostadsrättsföreningen som var uthyrare. Från att förut så hade man en fastighetsägare. Och en dag så kanske den här lägenheten blir ledig. Och då har bostadsrätten möjlighet, bostadsrättsföreningen möjligheter att upplåta den med bostadsrätt och sälja den på marknaden. Och om det finns 5 eller 10 sådana i föreningen, då kan det vara att föreningen sitter på en tillgång. Det är ungefär som en djupfryst oxfilé i frysen då, som plötsligt kan blomma upp där, för nu blev en lägenhet ledig och nu föreningen kan sälja den för 4 miljoner kronor och allting kommer till alla medlemmar. Problemet är att man aldrig vet när det där händer. Det kan hända nästa vecka, men det kan ta 20 år innan en lägenhet blir ledig. Så det är alltså en tillgång, men man vet aldrig när man kommer åt den.
Ja, men precis. Och sen så var det så här belåningsmöjligheter, pratar du om också?
Ja, jag kände på något vis att på den tiden att 10 000 kronor per kvadratmeter, det var ungefär det värsta som en förening kunde ha i föreningslån per kvadratmeter boyta. Och då såg jag att många föreningar, det var de som inte hade någon belåning. Och det var någon som hade 2 eller 3 000 kronor per kvadratmeter. Och då tänkte jag så här, om jag har möjligheter att låna, då har jag ett belåningsutrymme. Så att har föreningen 3 000 kronor per kvadratmeter i lån, fast föreningslån, ja då kan man låna upp 7 000 kronor teoretiskt sett. För sen när man lånar mer, då börjar avgiften i föreningen att tangera bruksvärdeshyran. Och det tyckte jag då att omkring, om den blir mer än 1100 kronor per kvadratmeter och år, då kan man fråga sig vad som är mest lönsamt, att bo i hyreslägenhet eller bostadsrätt. Och då såg jag det här som en tillgång att kunna få låna. Och då tyckte jag att det borde komma med i ekvationen. Så
ja, precis, för det har du i din bok, att du försöker liksom så här illustrera detta som en modell. Men jag tänker också där, för nu var du inne på det här med belåning, och jag kollade lite på, vad heter det, på de här allabrf.se, och då sa de att snittet i Sverige på belåning låg väl någonstans runt 54 500 eller 5 000 kronor.
Ja.
Och jag tror att de satte att en låg belåning var under 3 500 kronor, en mellanbetyget fick man på mellan 3 500 till 6 500, och de ansåg att en hög belåning var över 6 500. Tycker du att det är rimligt?
Jag tycker det är hemskt rimligt. Problemet är ju bara det att i all nybyggnation idag så har man överskridit den här belåningsgraden med råge. Det är alltså, bland de 19 föreningar jag tittade på var det ingen som hade under 10 000 kronor i belåning per kvadratmeter. Jag hittade en förening som hade 24 000 kronor per kvadratmeter i belåning.
Vilket är helt sjukt. I min värld.
Ja, enligt min uppfattning så tycker jag att det är lite sjukt. Men det finns ju alltså ett affärsintresse och vinstmotiv i att lägga så mycket lån i föreningen.
Precis, för detta tror jag är super, superviktigt. Och detta kan jag också säga sen, återigen, vi bor inte i bostadsrätt så att jag har inte detta naturligt. Men innan jag började läsa din bok här och innan jag började googla så trodde jag att 10 000 är ganska normalt. Och nu inser jag så här, nej det är det egentligen inte. Men bara för att förtydliga för någon som lyssnar här. Alltså när du köper en bostadsrätt så lånar ju du pengar på din bostadsrätt. Men grejen vad många missar är ju att föreningen har ju också lån på din bostadsrätt. Mm. Så att när vi pratar här belåning per kvadratmeter så pratar vi alltså inte om din belåning. Du kan köpa hela detta kontant och föreningen har fortfarande 10 000 kronor i kvadratmeter i lån på din förening, alltså på din lägenhet som du är solidariskt medskyldig att betala via månadsavgiften. Och det är en sån grej som jag tror att många inte har tänkt på, att nu när räntan höjs under 2023 så blir det på något sätt en dubbelsmocka, för att belåningen höjs för dig privat, men för många kommer ju lånen höjas även i föreningen.
Lånekostnaden.
Oh ja, det verkar ju som om det nu till och med är rättsfall på gång där man vill häva köpet på grund av att avgiften har skenat iväg. Och samtidigt har ju då de här intygsgivarna godkänt att så att säga ekonomin är hållbar, vilket är ohållbart.
Ja. Precis. Så att detta är väl liksom ett av dem. Skulle du säga att, eller vi kommer egentligen till resultat och balansräkning, men jag upplever ju som att detta är kanske ett av de viktigare nyckeltalen att titta på, så här, just vad är belåningen i föreningen? Kan man säga så?
Ja, det är ett mycket viktigt nyckeltal, men man ska komma ihåg att det har lite grann att göra också med de hyresintäkter som föreningen har, därför att hyresintäkter, då talar jag alltså om intäkter av garageplatser, eventuella bostadsrätter som
hyreslägenheter och lokaler.
Och framförallt lokaler, det kan balanseras mot så att säga räntekostnader för föreningslån. Så har vi till exempel en oäkta förening, vi behöver inte gå in på det, men det är alltså en förening med mycket stora hyresintäkter. De kan ha 70 000 kronor i belåning per kvadratmeter, men de har enorma hyresintäkter. Så att det är så att säga nettokapitalkostnaden som är viktig.
Mm. Ja, precis. Bra. Sen så naturligtvis synlig tillgång, det är ju kassabank, alltså vad har föreningen i pengar på kontot, kan man säga. Men jag tänker en sån här som jag tycker är klurig är ju avskrivningar i en resultaträkning. Och så som jag brukar tänka kring avskrivningar i ett företag, då är det så att jag ska köpa en stor maskin och så kostar den kanske 10 miljoner. Men jag har liksom, om jag skulle köpa den på ett bräde, då skulle jag ha en jättestor förlust och det skulle vara så här jättejobbigt. Så då säger man så här att nej, men vi skriver av denna på 10 år, så jag plockar ut den som en utgift med 1 miljon om året de kommande 10 åren, och så kan jag liksom min intjäning täcka den kostnaden. Kan man beskriva en avskrivning på det sättet i en förening också, att det är en renovering som man sprider ut kostnaden på bokföringsmässigt på 10 år till exempel?
Ja, det var väl någonting som de tyckte för några år sedan, att avskrivning skulle göras på ett relevant belopp, och det har alltså resulterat i att avskrivningarna är enormt höga på nybyggnation, och det gör att alla föreningar i nybyggnation, de går med förlust de första 15-20 åren. Det tar ungefär 20 år innan de kan visa plus. Och det är väl en sak avskrivningar, men Problemet är att det måste vägas mot avsättningar för att man ska så att säga planera för framtiden, och problemet är ofta att det avsätts för lite, det sparas för lite för framtida reparationer.
Men hur ska man förhålla sig till avskrivning? För jag tycker ändå så här, precis som du sa i början, så här, jag har ändå liksom tagit min examen och jag tycker att liksom så här, jag är normalbegåvad. Men jag tycker det är klurigt med hur jag ska förhålla mig till avskrivningar. För att för mig blir det lite som en fake-utgift. Alltså utgiften är ju inte, alltså det är liksom inga pengar som betalas i den där avskrivningen, utan de pengarna är redan betalade historiskt sett. Alltså hur, när du skulle förklara detta för din son, eller han kanske fattade detta från början.
Jag håller med dig om att det är en fejkad så att säga kostnad. Det är ju bara på pappret, och samtidigt så kan man ju säga att avsättning fond för framtida yttre underhåll som ska balansera den där, det är ju egentligen en fejkad kostnad också, därför det är ett sparande. Va? Mm. Så att det finns mycket fejk i en årsredovisning, så det gäller att se siffrorna för vad de står för, och det kanske viktigaste är att det ska finnas någon slags balans mellan avskrivning och avsättning, och den finns inte i nybyggnation till exempel, för att där kan det vara miljonbelopp som man går back i början de första åren, men när man tittar på avsättning för framtida yttre underhåll så kan det ibland vara 18 kronor per kvadratmeter. Så att,
och vad bör vara rimligt? Alltså för
100 kronor bara för att ha något litet tumvärde att gå efter, så hamnar man på 100 kronor per kvadratmeter och år som man ska spara för framtida yttre underhåll för att behålla en stabil avgift som stiger med ungefär 2% per år. Men som sagt, det har också lite grann att göra med vilken räntenivå man väljer i sin kostnadskalkyl. Nu talar jag om nybyggnation.
Men är inte till och med 100 kronor lite?
Jo, det är det naturligtvis, därför att 100 kronor idag, du ska renovera en fasad om 40 år. Vad är 100 kronor om 40 år? Det är naturligtvis galet det också. Men när det inte beloppet är...
Alltså det är sjukt om det är under 100 kronor, men jag tänker ju, alltså nu får du säga om jag är ute och reser här, men jag har för mig att mina kompisar som äger fastigheter, de brukar väl säga så här att du måste avsätta uppemot kanske 200 till 400 kronor. Alltså de räknar ju nästan så här drift och underhåll. Nu är ingår ju liksom fler grejer i det där. Men drift och underhåll på en, alltså på en fastighet du äger som fastighetsägare, då räknar man 450 kronor per kvadratmeter i år. Och detta var några år sedan. Och pratar man om en villa, så var det någon som sa till oss så här, mellan 1-2% på husets värde per år. Och när jag gjorde snabbt överslag på våra 200 kvadratmeter och 100 kronor, det ska vara 20 000 per år. Och jag kan ju säga så här, vi lägger ju mer än 20 000 i underhåll på vårt hus per år.
Jag håller med, alltså 100 kronor är också för lågt, men det var bara för att få
en känsla
för att om du avsätter 100 kronor, minst 100 kronor per kvadratmeter per år, då för yttre underhåll. Sen har du ju inre underhåll som i en bostadsrättsförening står du själv för. Och det brukar också vara 100 kronor, cirka säger man. Och då hamnar man i alla fall på 200. Men om vi nu bara pratar om yttre underhåll, så är vissa föreningar, om de har 18 kronor per kvadratmeter när det ska vara 100, så ligger de i alla fall lite i underkant, kan man säga.
Det är
en glädjekalkyl. Det är en glädjekalkyl. Alltså.
Ja.
Man kan inte säga fy eller ajabaja, utan man får använda ett moderat språk. Ja.
Alltså. Tycker du är så snäll och diplomatisk?
Lite, precis.
Jag vill säga så här, och detta så här, lyssnar man på detta och bor en bostadsrätt, så är ju detta verkligen en så grej att så här, kolla upp och gå och prata med sin styrelse och kanske argumentera för att sätter vi av 18 kronor per kvadratmeter, då kanske vi ska höja det för framtiden. Men problemet som jag upplever, jag har ju inte varit på många bostadsrätter eftersom vi inte bor i dessa, men jag har ändå varit på några
bostadsrättsstämmor.
Ja. Alltså där man träffas en gång om året och styrelsen ska presentera. Då var jag ju med på att det var en person som sa så här, ja fast det där förbättrar inte min ekonomiska situation eller det där höjer inte värdet på min lägenhet. Och så kunde man rösta emot det. Och du vet, jag satt där så här, tappade hakan i golvet. Det var bara en sidospår. Vad skulle du säga?
Nej, men jag började fundera på vad man själv kan göra för att parera såna här kostnader som är lite dolda för en när man har köpt en bostadsrätt. Ska man behöva liksom lägga undan till en buffert för att inte det ska drabba ens egen ekonomi?
Ja. Eller engagera sig i föreningen.
Ja, det kan man göra, absolut.
Eller flytta därifrån. Men, vad tänker du, Mikael?
Ja. Men ja, alltså, om du flyttar in i ett nybygge, då kanske utvecklaren resonerar att ja, men vi sätter 18 kronor per kvadratmeter år här i avsättning från yttre underhåll. För det kommer inte hända någonting de första 20 eller 30 åren. Därför huset är nytt, va? Så att man skjuter det här problemet långt framåt. Flyttar in i en äldre bostadsrätt som kanske är 30 år gammalt hus. Där måste de ju tänka framåt, därför det är stora renoveringar som är på gång. Stamrenovering, fasadrenovering och takrenovering. Och de måste avsätta pengar. Annars blir det ju så att plötsligt så höjs avgiften med 100% från den ena året till det andra. Och det vill man inte ha en bostadsrättsförening. Det ska ju fungera ungefär som i en hyresfastighet. Att avgiften beräknas öka 2% per år. Den ska vara stabil och förutsägbar.
Men finns det någon man kan vända sig? För du vet, då ser jag ju direkt nästa så här. Okej, då ska jag kolla på underhållsplanen. För varje förening ska ha en så här underhållsplan. Om jag förstår det rätt, eller hur? Ja. Mm. Och då ska jag sen jämföra den. Är denna underhållsplanen finansierad med de pengarna som finns? Det låneutrymmet som finns och den avsättningen som finns? Och jag tänker så att det låter ju nästan enklare sagt än gjort.
Ja, det är det naturligtvis. Men du vet ju så här, om du tittar i årsredovisningen i en förening. Finns det 100 000 kronor i kassan i den ena föreningen och 4 miljoner i den andra, då är det nog så att de har avsatt lite pengar för framtida så att säga reparationer. Ja. Men, och sen har det ju att göra med belåningsgraden också, att om du har 0% i belåning i föreningen, kanske föreningen inte bryr sig om att spara så mycket, för de vet att det kommer en fasadrenovering, då lånar vi upp 2000 kronor per kvadratmeter och fixar det, för vi har inga lån. Mm. Mm. Så det är en balansgång.
Men finns det liksom någon man kan gå och få hjälp med det här? För att uppenbarligen får man ju inte hjälp av mäklaren. Och liksom vad jag vet, så det finns dina böcker där du liksom så här pedagogiskt går igenom och förklarar hur man kan göra modell. Och sen finns det den här Alla BRF där man kan gå och kolla för typ så här tvättmaskinsbetyg. Så här A++, AB och så liksom röd.
Ja, ekonomi.
Men finns det någon, liksom så här, om man sitter med det här och du vet, vår dotter ska köpa en BRF. Alltså jag känns ju som jag hade anlitat både revisorer och jurister och varit så här, och hon kommer tycka jag är jättepinsam. För hon kommer vara den enda som kommer gå där med en snickare och en revisor.
Ja, alltså det är ett problem det där. Alltså, det är ju hemskt bekvämt att gå till och få en sån här rating som man betalar en liten summa för. Så man har en slags hum om hur bra föreningens ekonomi är. Och den här boken som jag skrev, den är väl mer tänkt för oss som är lite nördiga, som vill gräva i siffrorna och förstå dem bättre, eftersom den här modellen ger ju en grafisk bild av föreningens ekonomi. Och det är kanske inte alla som är intresserade av att titta på grafisk presentation av ekonomin, utan det är lättare att titta på A, A+ och B. det.
Men vilket är absolut, men vet, för mig blir det ändå så här, alltså det är så här, jag ska lägga 4 miljoner, alltså vet vi, ibland så pratar jag om vi ska sälja vårt hus och att vi ska flytta till ja då, min lägenhet, och då är jag så här i valet kvar, ja men då blir det väl en bostadsrätt, och sen tänker jag på det här och så blir jag så här skiträdd.
Ja,
och, så,
ja.
Och så tänker jag så här, ja men ska man lägga flera miljoner på det här, jag tror fan, alltså så här, då att man behöver kolla upp och lägga tid. Men finns det någon man kan vända sig till? Alltså så här, det finns liksom ingen
expert som kan få hjälp av det här.
Nej, jag kände att jag var villrådig då för en 8-10 år sedan när det gällde köp på begagnat marknaden. Och när det gäller köp i nyproduktion, då tror jag att den här boken är den första boken som tar upp problematiken helt utifrån köparens synvinkel. Mm. Jag tror inte det finns någon annan bok som vågar ifrågasätta nybyggnation för närvarande.
Jag ska säga så att det är ändå ett sjukt, det är 400 sidor. Ja. Alltså den är ju lättare, så det är mycket bilder, så att det är inte så att den är 400 sidor, det är, men utan att det är så sjukt mycket, så att du har ett helt kapitel som är så här, se upp för friskrivningar, eller liksom så här, när skrivs upplåtelseavtal, och liksom, ja, men det är mycket. Alltså jag bara upplever ibland att det är nästan som att det känns att vi lägger mer tid på tandborstning än vi lägger på att liksom kolla de här faktorerna på ett köp också, som kan kosta oss miljoner.
Också för att det inte är kanske så himla lätt. Alltså nu har du ju läst den här boken då.
Ja.
Men det är inte alla som
ens vet som att den finns.
Nej, som alltså vet så här, att den finns.
Alltså
eller?
Då ska vi ändå säga så att det var ju Mikael, du som mejlade oss. Liksom så här, titta, jag har skrivit den här boken. Så jag hade ju inte ens koll på det, på det själv. Nej.
Men jag tänkte fråga en annan sak, om du vet, ja. Mikael. Hur brukar bostadsrättsföreningen, vad har de sina miljoner, om de har det sparade inför renoveringar och så, vad har de det någonstans? Ligger det på något bankkonto eller
har liksom? Det, men jag ska ens fråga sig om de har de pengarna, då har man väl använt dem för att amortera.
Ja, om man, vad heter det nu igen, om räntan var låg så kanske man inte har gjort det, eller man har amorterat mycket lite. Det, att vara lite belånad är ju inte så farligt idag. Problemet med all belåning, det är ju det att om man har stor belåning så blir det en enorm effekt. Har du ett litet lån, du gör ingenting om räntan är 10%. Det slår ju hemskt lite, men har du 20 000 kronor per kvadratmeter och räntan går upp, då sitter det alltså. Mm.
Jag tänker så här, vi ska snart börja runda av här, prata lite om checklistan och resultat och balansräkning. Men för de tre vanligaste då, om jag förstår det rätt, nyckeltalen, det är då lägenhetspris per kvadratmeter. Det är ju typ det alla tittar på, som du var inne på, att visst område kostar en viss krona per kvadratmeter.
Ja.
Månadsavgift per kvadratmeter. Och där tror jag att jag såg på alla RF att 681 kronor per kvadratmeter, det var väl någon och år var någon slags snitt för Sverige, ja. Så att man får en känsla, och sen belåning per kvadratmeter, alltså inte din belåning utan föreningens belåning. Men i boken så introducerar du liksom tre andra nyckeltal, och då säger du att det ena nyckeltalet att titta på, det är så här tillgångsutrymme. Alltså det här som vi pratar om, vilka är de dolda skulderna och vilka är de dolda tillgångarna?
Ja.
Och hur balanserar de mot varandra? Sen nästa pratar du om kapitalkostnadsutrymme. Är det detta du med, eller förklarar du det än att jag ska försöka göra det?
Ja, kapitalkostnadsutrymme, det är alltså helt enkelt att man väger räntekostnader mot hyresintäkter. Och har du stora hyresintäkter, då kan du ha höga räntekostnader, för det är nettokapitalkostnaden som är intressant. Och då, beroende på hur det där ser ut, så påverkar det. Och då har jag, tror jag skrev i boken, att man bör inte ha en nettokapitalkostnad som är större än ungefär 300 kronor per kvadratmeter och år.
Mm.
För att om man har högre och även ska amortera och lite andra sådana där saker, då når man lätt upp till den här bruksvärdeshyran på ungefär 1100 kronor per kvadratmeter. Som man gärna inte vill överskrida i en bostadsrättsförening.
För då är det bättre att ta en hyresrätt. Liksom.
Ja.
Och sen så hade du ett som jag, alltså jag gillar ju när det blir så här enkelt och förståeligt. Och då säger du så här, renoveringsutrymme. Och sen skriver du så här, tillförs kassan pengar. Att liksom under ett normalår så bör ju kassan i en förening öka.
Ja, den ska öka. Det är mycket viktigt därför att man måste avsätta för framtida renoveringar. Det är det som är så att säga meningen med bostadsrättsförening, att man ska planera framåt.
Men vänta här nu, är det det som man då, det var det jag undrade över, var finns de pengarna sen? Är det
på ett bankkonto?
På ett bankkonto. Eller som ja, du men, sa, eller, så, eller, så amorterar man av eller, så att man har utrymme sen att låna, eller hur?
Nej, men så här Caroline, alltså i en resultat- och balansräkning så har du en post som heter Kassabank. Och då står det så här, hur mycket pengar har den här föreningen? Sen om de har placerat på ett räntekonto eller något sånt, det är ju det 99% av alla gör.
Ja, okej.
Okay. Liksom, så att det är inget konstigt. Bra. Jag tänker så här, när vi så här nyckeltal, har vi fått med de 6 nyckeltalen som är viktigast, eller tänker du att det är någonting mer som man ska tänka på?
Nej, det är nog ett ganska vettigt sätt att titta på det hela, därför att även skulder följer med där, som till exempel om det är en tomträtt, då ska man ta upp taxvärdet som en skuld,
som
för att visa att det kan ha effekter på ekonomin.
Ja. Och sen har du i boken en checklista också, så här, men frågor att ställa när man läser förvaltningsberättelsen, så här som, är föreningen äkta, äger man marken, har radonmätning skett, finns det hyresrätter, alltså allt detta vi har pratat om. Och sen samma sak, frågor kring resultat och balansräkning. Där var bara 2 grejer som stack ut för mig där. Det var ju så här, utgör kassan minst 20% av nettoomsättningen? Är det också en så här som man kan ha som tumregel att man ska, liksom hur mycket pengar ska man ha på kontot i förhållande till hur mycket avgifter man tar in? Kan man tänka så?
Ja, det är en forskare som heter, tror jag, Sandberg, som har skrivit det här i en bok. Och det är för att man ska ha, så att säga, utjämna vid säsongsvariation, så att det ska alltid finnas pengar i kassan, för det är bra om du har höga el- eller värmeräkningar under vintern och så har du låga under sommaren. Då ska det alltid finnas en buffert som kan ta hand om det där, så man inte behöver paniklåna.
Ja, precis, precis. Bra. Jag tänker att vi ska snart runda av, Mikael. Är det någonting som du tänker att vet, detta har vi inte tagit upp? Detta är viktigt.
Ja, alltså det viktiga är ju att skapa kunniga konsumenter. Därför att vad hjälper det om man skriver böcker och ingen läser dem? Utan det viktiga är att konsumenten tillägnar sig ett kritiskt tänkande, om det finns, att inhämta. Och sen ställer de här frågorna, för att då blir det ju så att säga, ja, då måste mäklaren jobba och ta reda på alla de här sakerna. Så att det kan ju hända att det påverkar priser och framtida byggnationer på ett sätt som gynnar konsumenten. Det är väl det som är...
Ja, och sen tror jag, alltså en aspekt som jag tror man sällan tar upp är ju att det kan vara så att när du använder den här checklistan, eller du har läst din bok, eller man pratar, man läser på och man frågar andra, så kan det vara så att man är den som har upptäckt någonting som inte andra gör. För det är lätt att tro att alla andra kan och alla andra gör. Men jag skulle påstå att de flesta gör inte, utan liksom bara det, om man skulle gå in på alla BRF och så titta på AA+, eller så här, då har du nog gjort mer än majoriteten. Att sen läsa din bok och gå igenom checklistan, ja, alltså så här, det faller bort folk hela vägen. Så ibland kan jag liksom sitta och kolla på investeringar eller börsen och bara klia mig i huvudet och så här, och så frågar man, är det jag som är dum i huvudet eller är det alla andra som agerar irrationellt? Och här tror jag att det väldigt ofta kan vara, precis som du säger, att alla andra agerar irrationellt. Och att ibland är det okej att inte köpa den, trots att det verkar bra för att siffrorna går inte ihop eller man får inte svar eller det är inte värt risken.
Ja, men ofta är det så att bedöma risk, det är något mycket subjektivt. Alltså det är inte så att säga, vi har människor som är risktagare och vi har försiktiga generaler, alltså, och det finns allting däremellan. Och om det hägrar miljonvinster genom att bostadsrätten går upp i pris, då kanske man ruckar lite på principerna för risk, eftersom alla bostadsrätter går upp 20% ett år. Vad gör det om ekonomin är lite sämre eller någonting annat inte är som det ska? Allt går ju upp i alla fall. Och det är kanske en fälla som många tar, eftersom det verkar vara en sån säker investering så att det kan ju inte gå fel.
Ja. Ja, precis. Vilket är liksom, nu är ju första gången på 30 år. Vi börjar se att bostadspriserna går ner liksom ordentligt. Nej, men jag tänker att där är liksom, för det som vi inte har pratat om så mycket, det är de här faktorerna, så här, ja men nu blev lägenheten tillgänglig i det området där jag velat bo, och så är det kanske, nej det är inte den bästa föreningen, men jag har redan väntat i 2 år på att flytta dit, och då är det ju lätt att rucka på liksom den här risken, att då säger, du vet, och så säger ens föräldrar så här, men kassan är mindre än nettoomsättningen, eller kapitalkostnadsutrymmet är för litet, då är det ju lätt att vara så här, nej men det skiter jag i, jag vill bo där.
Jag håller med, men det är ju liksom, de här böckerna är ju tänkta för de som vill så att säga veta vad de köper. Om man inte vill veta vad man köper, då har det ju liksom ingen betydelse. Men jag tycker ju att om man ska lägga ner 5 eller 10 miljoner i kapital, göra en jätteinvestering.
Och belåna sig för den.
Och dessutom belåna sig för den. Alltså, du riskerar allt på ett kort. Då borde man vara intresserad av att veta vad man köper. Men det verkar inte som om alla är det.
Nej.
Och jag tror att det beror på att titta på de här årsredovisningarna och ekonomiska planerna och kostnadskalkylerna. Det är inte så jäkla lätt.
Nej,
alltså, det är mycket komplext. Alltså.
Ja. Och precis. Och tycker du att det är svårt, du är inte ensam. Liksom, utan
tack.
Liksom, du, jag tänker sista grejen så här, vi har ju inte pratat så mycket om den här boken Köpa osett, som är din nya bok, det här med nyproduktion. Vad, om du skulle ge liksom highlightsen inför när vi ska göra nästa avsnitt i framtiden, eller jag hoppas att du vill komma tillbaka och prata om det, men vad är highlightsen i den, vad är höjdpunkterna eller de viktigaste grejerna?
Ja, det är väl det att man köper någonting osett och att det är många överraskningar som kan dyka upp på vägen som man inte hade en aning om eller hade räknat med, därför man hade ett enormt tilltro till utvecklaren och till beräkningarna eftersom de är intygade och ekonomin är hållbar, så att man tenderar alltså då att överlåta allting till en tredje part istället för att ta aktiv del själv och undersöka, eller försöka undersöka, men det är ju mycket svårare här, ja, eftersom det finns så lite att titta på.
Och sen så tänker jag också så att ibland, som jag brukar ibland säga så att många som är arbetstagare är så här, ofta mycket mer lojala mot sitt företag än vad företaget är mot dem. Om vi tar det samma i denna världen, så är byggbolagen är ju inte lojala mot dig som köper, utan de är ju mer lojala mot sig själva och sina aktieägare. För det har ju varit exempel också att det är ju rätt vanligt till exempel att byggbolag sätter olika projekt i egna aktiebolag. Och det har ju hänt när de har gjort fel, ja, men då har de bara satt det företaget i konkurs och sen har ju någon annan stått med liksom risken. Så att man, jag tror inte, man, varför jag säger det här är att man ska nog inte, tro inte att banken är din vän, tro inte att byggbolaget som säljer nyproduktionen är din vän. De har liksom andra incitament som
ja,
driver
dem. Ja, men det är så här att normalt sett så ska, så att säga, om du är medlem i en bostadsrättsförening, så ska styrelsen gynna dig ekonomiskt. Den är alltså tillsatt för att du har investerat pengar och den ska göra din boendeekonomi så bra som möjligt. Problemet med i nyproduktion är att interimstyrelsen under den här perioden är din motpart. De är inte din medpart, vilket är lätt att tro eftersom så är det i en vanlig förening att min styrelse ska gynna boendet. Men den här interimstyrelsen är motpart och tyvärr så gynnar den sin uppdragsgivare, alltså entreprenören,
ja,
utvecklaren, tyvärr. Och det här borde man kanske vara mer medveten om, att det här, den här styrelsen, den gör allt för att, så att säga, gynna en annan person än dig.
Ja, precis, precis. Ja, men snyggt. Tack så mycket, Mikael. Jag tänker så här, så boken som vi har pratat om, den första heter så här, Köp rätt bostadsrätt, och du heter då Mikael Goldstein. Jag kommer att lägga upp länk i beskrivningen. Den andra boken heter då Köp osett bostadsrätt, köp i planerad nyproduktion. Och de finns på så här Adlibris, Bokus och massa andra ställen. Du, en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster, så här med tanke på det vi har pratat om nu med bostadsrätt. Vad är det sämsta rådet du har hört så här från mäklare eller liksom i branschen eller när du har gjort research för boken? Vad är det liksom så här sämsta bostadsrättsköpsrådet?
Ja, jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Den är för svår.
Nej, ja, precis. Ja, men då testar jag. Skulle nog säga så här att det är bara så här, gå på, ja, men så här, priset i området är 55 000 kronor. Så köper du för 50 000 så är det bra.
Att, ja.
Det är väl inget briljant råd, tänker jag. Att, man får kolla mer än det. Du, Mikael, stort tack för att du tog dig tiden att svara på våra frågor och berätta om din bok och försöka liksom hjälpa, precis som vi brukar prata om, folkbilda i ekonomi, folkbilda i detta området. Och hoppas att vi kanske får bjuda tillbaka dig och svara på liksom läsarfrågor och prata lite mer om nyproduktion också. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med. Tack.
Tack.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.